CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångsslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6% efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på lendify.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden som brukar göras på fredagar, men eftersom det är långfredagen imorgon så gör vi den på torsdag istället. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag, i studion har jag Johanna Jansson. Hallå Johanna.
Tjena, tjena.
Har du ätit några ägg redan nu eller ska du göra det i...
Nej, jag sparar mina till... Mitt godis kommer till helgen.
Okej, spännande. Bra. Du har ju agendan framför dig. Vad tycker du vi ska ägna podden åt den här gången?
Men i analys på skägget här så tycker jag att vi ska plocka fram lite H&M. Mm. Förstås. Jag tycker att vi kan prata lite om teknikaktierna som faller. Lite sura godisar där.
Ja.
Och sen så... lite läskiga godisar. Men en sötsur godis, det kan ju vara att prata lite om konjunkturläget just nu.
Mm.
Sen tycker jag att en luring, en hallonlakritsskalle här i påskägget. Det kan vi prata om, att det är skrivet om att det finns en kinesisk agent i Sverige.
Ja,
men det får vi se.
Ja, just det. Vi får se. Mm, bra. Men ska vi ta de stora frågorna först så vi då har klarat det. Konjunkturen, ja. Var står vi där och hur ser du på det här?
Ja, jag tycker att det finns, vi pratar om påskägg, men egentligen är det snarare kanske, som man brukar säga lite så här journalistspråket, en giftig cocktail av risker som liksom dyker, som vi har med oss hela tiden här. Mm. Och det är ju dels handelskriget såklart, eller de här liksom upplossade irritationsmomenten mellan de här olika länder, USA, ståltullar och annat.
Mm.
Och brexitförhandlingar och sånt där, liksom på det geopolitiska planet. Och sen så har vi det här med hög skuldsättning som vi fortfarande lever med sen finanskrisen. Det är ju
men inte överallt, inte i Sverige, eller?
Ja, alltså hushållen
lånar ju mycket. Ja, hushållen, nu tänkte jag på Sverige, men hushållen har du ju...
Nej, precis. Ja. Nej, alltså det är lite olika länder, vissa är... Men så det är de här störningsmomenten som då... Men de har vi haft med oss länge. Samtidigt så är det då så nu att vi ser liksom en vändning neråt lite i sina förtroendeindikatorer. Vi fick preliminär inköpschefsindex förra veckan som vände ner. Och när de historiskt har vänt ner, som de gjorde nu för mars, då brukar de fortsätta falla.
Ja, okej.
Okay. Så då det är lite störigt kan man säga.
Det är liksom...
Jag sa att det skulle vara sötsurt när det gäller konjunkturen.
Ja.
Det är det sura då.
Just det.
Men det söta kan man säga då är att det är väldigt ovanligt att konjunkturen verkligen går in i en riktig lågkonjunktur eller recession, bara sådär abrupt. Mm. När finansiella förhållanden är så pass expansiva som de ändå är idag. Vi har fortfarande låga räntor. Centralbankerna går ganska långsamt fram. Mm. Så att därav söts ut helt enkelt.
Precis. Då ska vi se här. Det du säger är att konjunkturen har toppat. Framtidsblickande indikatorer i mars var svagare än tidigare. Och kanske till och med lite svagare än väntat också, eller?
Ja, delar av dem var svagare än väntat. Det är lite kanske... Marginellt så har data för USA varit lite starkare än väntat och sen är det sämre än väntat för euroområdet. Så där är det liksom på väg att toppa ur. Ja.
Och vad är det som, för vi har ju några, du har ju sagt några grejer, alltså om vi nu har en konjunktur, hur länge borde vi ha en god konjunktur egentligen? Liksom, vad är vi så att säga, borde i 2 år till eller hur?
Ja, men när man tittar bakåt, Warren Buffett, den här citatmaskinen, han sagt, det är alltid lättare att göra de här grejerna, att titta i backspegeln och titta ut genom framrutan. Och så blir det ju lite när man gör konjunkturbedömeri. Man tittar i backspegeln. Och tittar vi i backspegeln så vet vi att det brukar en konjunkturuppgång, beroende lite på hur man mäter det, men kan hålla i sig allt mellan 2 till 7 år. Mm. Och just nu så mäter man till exempel med ett mått man ska inte titta så mycket på BNP-tillväxten. Mm. Och ibland gör man ju det misstag med att säga att tillväxten är hög, vi har högkonjunktur. Men det är inte säkert att det är så. Det kan ju vara att vi liksom växer väldigt snabbt efter en, liksom en otroligt snabbt ras innan. Och då är det ju inte högkonjunktur. Utan man ska titta på en, flera grejer. Var är arbetslösheten? Hur ser inflationen ut? Hur ser BNP-nivån ut? Mm. Och tittar man på det och liksom försöker fånga någonstans hur mycket resurser vi använder i ekonomin. Ja, men då menar såna här stora prognosdrakar som OECD att det är först i år som de större utvecklade ekonomierna faktiskt kravlar sig upp över kanten på det här hålet, alltså går in i någon slags högkonjunktur.
Okej, och då är det, då kan det vara allt mellan 3-4 år till då?
Ja, i alla fall säg 2 år till är inte en orimlig. Liksom, då har man haft en förbättring. Nu ligger vi på plus, men vi har haft en förbättring av det här BNP-gapet i, vi är inne på 5:e året. Ja. Så det har varit en väldigt långsam återhämtning. Så att det kan nog pågå ett tag till. Men däremot så är det ju ofta såna här sättningar i mellan de stora nedgångarna, de stora lågkonjunkturerna. Om man brukar säga att en lågkonjunktur, ja men då ska ju allt det här som nu går uppåt ska ju vända neråt igen då. Men då brukar man ha liksom såna här mindre sättningar. Och de kan ju påverka börsen. Men det blir inte de här stora börsrasen som det blir
när det svänger på riktigt.
När det svänger på riktigt. För jag menar, du vet ju, om jag frågar dig så var de varit de stora nedgångarna de senaste 30 åren, då tror jag att du kan räkna upp.
Ja, jag kan räkna upp. Nu är vi i livesändning här, men då klart, det får vi se. Räknar du in någon slags Greklandskris 12 då, eller vad det är för lite?
Jag tänker de här stora liksom.
Ja, då är det 8, den här
2008 finanskrisen.
Ja, och sen så har du en efter millenniekrisen.
Ja, just det, det var 2000 ungefär.
Och sen så har du, då är jag inne i, det blir väldigt mycket Sverige, men vi hade ju en fastighetskris där 90, 91,
ja, och faktum 92. Är att det vände ner i hela världen, ja, då i början på 90-talet, så det var 10 år innan då.
Just det. Ja. Och sen så hade du en Rysslands default där 98, men den var så väldigt kort.
Precis, den var lite sådär, det var mer som en förvarning om vad som komma skulle sen.
Just det.
Men i början på, det, liksom, man kan egentligen säga att ungefär lite, lite grovt så här, vart 10:e år så har vi haft de här lite större sättningarna. Mm. Och det har ju synts också, de här riktiga lågkonjunkturerna. Vi hade den i början på 80-talet också.
Ja, just det.
Så början på 80-talet, början på 90-talet, början 2000 och sen då 2008 då. Som
vi har liksom hållit på och brottas med nu hela
men
tiden.
Men sen kan det ju vara liksom mindre sättningar däremellan, och det har det ju varit också. Det har ju gett sättningar på börsen, men de är inte alls lika tydliga. Nej. Som de här.
Och det har ju vänt ganska kraftigt upp också efter de där. Det har väl liksom varit spikar som det heter, liksom sen ser det upp igen. Men okej, men om vi tar det här då, och då har vi liksom, din fråga egentligen för att göra det kort, det är, vad finns det där ute som kan göra att den här goda ekonomin skulle snabbt vända ner och blir liksom en rejäl lågkonjunktur och kanske till och med recession. Vi har ju då bostadspriserna, fällde ju 1990 där bland annat.
I Sverige då?
Vi har prisbubblor och andra som vi hade under IT- och telekomkraschen 2000, om man skulle då titta på Facebook.
Men är det prisbubblor? Hur ligger de PM-mässigt?
Ja, de ligger ju, alltså det är ju tresiffriga P-tal på en del av dem där. Så det är höga tvåsiffriga i alla fall. Och det är ju väldigt högt då, men skillnaden mellan millennieskiftet då, 99-2000 och nu, det är ju ändå att affärsmodellerna är liksom utvecklade och prövade, och de omsätter väldigt mycket, även om de inte tjänar så mycket pengar så är omsättningen fantastisk i de här stora amerikanska IT-bolagen. Så var det ju inte riktigt år 2000, och där hade man det här problemet med den här när man skulle köpa 3G-licens av staterna, och telekombolagen betalade hundratals miljarder liksom för ingenting egentligen. Som, ja, det var tusentals, ja, det var stora pengar i alla fall. Där är vi inte riktigt än, men det är klart att det kan ju gå ner, de här Facebook och de där, men jag tror inte de går ner så pass mycket så att det liksom påverkar den, ska vi säga,
globala ekonomin.
Nej, det tror jag inte. Det kan påverka finansmarknaden, och hittills har vi varit ganska, det är klart att vi åker med ner när det sker så där, men det har ju varit rejäla ras på Nasdaq, och vi är ändå liksom, ja, vi har backat 3% i mars, men det är inte så där jättefarligt.
Ja, men jag tänker mig också så här, det kan bli den här sättningen, mellansättningen eller vad man ska säga. Både i konjunkturen och kanske på finansmarknaderna just nu. Men det är inte den här, det är svårt att, sen är det,
som och vad sagt, skulle göra den mellansättningen, vilket är, ja, men då är triggen det, kan, då av de här du räknade upp, av de sura sakerna?
Ja, men det kan vara någon av de här sura sakerna, lite nedgång i teknikaktier, oro för handelsrelationer, den geopolitiska oron. Och sen kanske också att ekonomin närmar sig ett slags tak. Alltså man använder så mycket, man har inte mer lediga resurser. Ska man kunna växa ännu mer, då måste investeringarna komma igång. Och då blir det lite som ett vägskäl. Antingen så vänder ekonomin, bromsar ner, och vi får liksom en mjuklandning.
Just det.
Eller så börjar man investera. Det kanske inte är räntenivån som är så himla viktig för de här företagen, utan när de ser att efterfrågan faktiskt är lite starkare så vågar man investera. Det behöver byggas flygplatser i USA, Trump ska stimulera infrastrukturen där, och så får man liksom ytterligare en skjuts. Men sen kommer en större sättning då nästa gång.
Ja, det blir
om man nu ska säga här om framtiden.
Så är det liksom. Det måste ju liksom, det ligger ju i ekonomins funktionssätt, och ekonomins funktionssätt är lite det mänskliga beteendet på något sätt, att liksom, det är aldrig jämnt och tryggt, utan det, vi går åt någon riktning och ibland så går vi för snabbt i en riktning.
Sen kan man säga så här, för du frågade så här, det här med konjunkturcykler och längd och så här, man pratar inte så mycket längre om konjunkturcykler. Förr tänkte man så att det fanns någon så här viss
fem
gräns.
År fick jag lära mig, och det var perfekt 90, 95 och 2000 och 85 och 80 och sånt.
Så tänkte man nog förut också väldigt mycket att det var just den här cykeln som var tidsbegränsad, och så säger man nu då så här, men vadå, nu är återhämtningen i USA. Där definierar man ju tydligt så här, här var botten, här var toppen på konjunkturen. Det gör man ju inte i andra länder, tyvärr. Men, och då var botten, det var snart 9 år sedan. Så det är ju en jättelång konjunkturuppgång då, tycker man. Den är inte rekordlång, det fanns längre på 60-talet. Eller, men den är ändå väldigt lång. Men nu är de flesta liksom analysramar som konjunkturbedömare har, så pratar man inte så mycket om att liksom det ska vara en viss längd på cykeln. Utan istället så pratar man om att ekonomin växer runt någon slags trend tills ekonomin chockas av någonting. Och då är det just där, vad blir chocken? Är det handelskrig, teknik, fallande teknikaktier eller någonting annat? Inte så troligt att det är den här stora skjutsen neråt.
De stora chockerna, då är, om man tar de här, jag tror inte att fangbolagens nedgång på 25% eller 20% är liksom tillräckligt, och inte ens 20% till är tillräckligt, utan då får man väl gå på de stora grejerna. Och då är det ju de här handelskriget mellan Trump och Kina och Japan då.
Men det är också sånt som tar lång tid. Det är ingenting som händer från en månad till en annan.
Så kanske det var i de gamla konjunkturböckerna, men idag känns det som att med Trump som president så kan det gå väldigt snabbt.
Ja, alltså beslutet går fort, men jag tänker effekten av det.
Ja.
Kommer påverka oss under lång tid, och sen så håller ju han på, men det är framförallt den här, alltså han håller ju på strular. Först då skulle det införas för alla, sen verkar det vara mer som ett kort i förhandlingarna, och då så undantas EU och andra länder, dock inte asiatiska länder.
Nej, men jag tycker det är jätteintressant med Trump som är en väldigt, vad ska vi använda för uttryck, annorlunda president. Det som gör att man skulle kunna vara positiv till börsen under hela tiden Trump ska sitta som president, om han klarar de här affärerna med, vad hon hette, det var någon tjej. och sitter de här, hur länge är det, 2 år till ungefär?
Han blev anklagad för...
Ja. Eller om han sitter nästa... Det är att det finns ju ingen president, amerikansk president, som tittar på börskurserna så mycket som han gör. Han twittrar ju om det, och det är all time high, då är han jätteglad. Och han är helt fokuserad på att det liksom ska... Att hans presidentperiod ska liksom börsen vara på all time high, liksom, så han kan sitta och säga det på ålderdomshemmet om 20 år eller 10. Och då tror jag han är beredd att liksom göra ganska mycket. Om vi tar det här handelskriget mot Kina, han är beredd att lösa det där på en vecka om han känner att det börjar bli skakigt i på finansmarknaden. Och han kan ju bolla in, om vi tar det här Nordkorea som liksom var det vi pratade allra mest om bara för ett par månader sedan. Som är liksom, nu verkar det ju vara som att Nordkorea ska lägga ner sina kärnvapen, och det har ju inte, det är liksom en superhändelse. Det är ju liksom 3-4 decennier som de har hållit på med det där. Och det kanske gör så att Trump bakar in förhandlingen mellan Kina, Sydkorea och Nordkorea i handelsgrejen, så han kan liksom komma ur ett handelskrig, det här hårda spelet mot Kina, på ett jättesnyggt sätt genom att ha skapat fred med Nordkorea och blivit av med kärnvapen där. Och så liksom, och så blir liksom allt bra igen. Det känns som det är en spelare som liksom, och en förhandlare och liksom en som ställer mycket på ända, och det går liksom väldigt snabbt att skicka ut liksom 60 ryssar så där bara på en eftermiddag.
Nej, men absolut. Jag håller verkligen med dig. Den här politiken som stökar just nu, det kräver ju dels tid av politikerna. De hinner inte göra särskilt mycket annat än att hålla koll på det här. Då är ju risken att tillväxten som sagt hålls tillbaka långsiktigt. Och sen så kan det ju vara som en chock. Liksom. Men det kan ju, precis som du är inne på, det kan vara både positivt och negativt. Ja. Löser man Nordkorea, vilken grej.
Ja, man ska väl inte säga att jag litar på Trump, kanske man ska säga. Men jag är ganska övertygad om att han är väldigt mån om att börskurserna ska gå upp liksom. Och det är viktigare för honom än att vara principfast. Han är inte särskilt principfast. Ja, liksom. Han var ju, det liksom varierar. Det är det som gör det så osäkert för oss. Men om man liksom listar ut vad det är han vill. Jo, han vill ha stigande börskurser. Då kanske man ska gå på det. Så egentligen så tror jag nog att man ska nog vara med i liksom finansmarknaden, för presidenten i USA är det på alla möjliga sätt.
Ja, så är det säkert. Och som sagt, nu ska ju USAs ekonomi stimuleras ytterligare. Ja. Och jag tror att tittar man på
och skatterna sänks nu då.
Skatterna sänks och de ska spendera mer. Så att det är ju sånt som kommer lyfta tillväxten i år.
Då är den spännande frågan, tycker jag, alltså ska man ta liksom något som du inte riktigt nämnde här bland alla de här sura grejerna. Det är ju liksom det som verkligen är... skulle kunna bli supersurt, det är ju räntorna i USA. Om de skulle börja, nu har ju faktiskt de backat här, men om de skulle börja stiga igen som de gjorde här, som sänkte börsen när de gick från 2 till nästan 3%.
Absolut, det håller jag helt med om. Det tror jag, det kommer vara den stora grejen. Alltså de här skuldsatta, både hushåll, stater, det kan vara, eller det kan vara detaljhandelsbolag som har lånat med företagsobligationer.
Och att man liksom, och då skulle liksom, och vad är det som ska driva upp de amerikanska räntorna då? Ja, det är klart att nu höjer ju Fed-räntan, blir det 2 gånger till här, eller 3 kanske i år. Men det man kan tänka sig är ju att det blir dyrare för amerikanska staten med sina budgetunderskott när Trump sänker skatten och ska dessutom investera, då slår man ju hål på den budgeten och då ska man finansiera den. Och det är inte säkert att Kina vill liksom lassa in supermycket pengar, och då får du stigande amerikanska räntor. Och jag tycker de här, det är snyggt och jämnt och bra. De här 3% på amerikansk långränta är, då tror jag det är många som väljer statsobligation istället för aktier. För då har man liksom, då har räntan nått.
Men vet du, precis det du säger talar ju för att räntorna ändå, det finns ett lock. För väljer man statsobligationer istället för aktier, så länge, då trycker man ju ner de där räntorna igen.
Det gör det ju. Men,
och det är därför jag tror att, jag är säker på att stigande långräntor är den största liksom dämparen för konjunkturen. Men det är bara att jag är inte lika säker på att det kommer nu, här, den närmaste månaden.
Nej, utan
det här kommer vara ett orosmoment. Det kan vara ett orosmoment i 1 eller till och med 2 år framöver.
Ja, det kan det vara.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. I de sekunderna jag är i luften så är det en kamp på liv och död.
I Spotlight-serie Vinnarskallarna minns stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken. Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen, men reste sig igen.
Jag ville vinna över berget.
Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight.
Då, och det är det jag menar så här. Det som vi ser nu, den här vändningen som man ser i konjunkturindikatorer nu. Ja, men det kanske är att man håller på att slå i ett kapacitetstak. Sen finns det alla de här riskerna som ligger och bubblar. Och sen kommer vi ju säkert ha en större sättning längre fram också.
Ja. Jag är ganska optimistisk om börsen, ska vi säga, liksom på kommande månaden här eller något sånt där. Vi har liksom 200 miljarder inflöde till börsen, de här utdelningarna som liksom bara vänder hos fondförvaltaren och sen så köps aktier för igen. Och sen så just att ligger räntorna där de ligger nu då på någon procent på svensk långränta och strax under 3 på amerikansk, så är ju fortfarande aktiemarknaden. Och ser man då till att börs man förväntar sig vinstökningar på nästan 10% i Sverige, så bör ju även 2018 blir ett positivt börsår då, även om vi liksom ligger lite ner just nu.
Ja, men så kan det vara. Sen, som sagt, det är prognoser. Men jag säger som du, det här med stigande räntor, ja men absolut.
Ja, men det skulle kunna bli en. Alltså om det börjar bli, nu har jag inte sett liksom någon statistik på hur, om Trump får bestämma vad blir budgetunderskottet i USA då, men då är det väl liksom... Det handlar väl om procentenheter av BNP?
Ja, absolut. Det är jättemycket pengar. Men som sagt, vi får se. Men en sak som jag skulle vilja höra av dig då. Om det nu är så att det blir sämre börstider. Mm. Vad vill jag ha mina pengar då? Ska jag bara ha dem i cash? Eller finns det aktier som jag skulle vilja borde stoppa pengarna i?
Liksom, ja, alltså
som
det
kan
finns...
hålla ut lite. H&M har ju varit en sån tidigare. Den
ja, H&M,
inte...
nu får du ju faktiskt 8% här om någon vecka i H&M då med utdelningen. Ja, vad ska man ha? Alltså det som har varit sån här klassiska safe haven. Axfood och Ica och sånt där, de är ju liksom inte så där superpoppis på börsen nu, för nu är man lite orolig för e-handel då kring just de bolagen, att de som har haft ägt var livsmedelsmarknaden måste helt plötsligt investera i massvis av e-handel för att i bästa fall behålla sina marknadsandelar, och det känns som att de får liksom extra investeringskostnader utan att liksom egentligen tjäna pengar på det på kort och medellång sikt. Så sådana där är inte, men det finns ju, ja, vad ska man ha? Man kan ju liksom, något som är billigt är ju lite bilindustri, men det är klart att den är inte rolig.
Den är ganska cyklisk.
Den är ganska cyklisk, men jag hade något resonemang i tidningen om att det här med miljö, att vi liksom, att man inte får köra bilar i städerna här så småningom, att det kommer göra att man kommer byta ut sina bilar lite snabbare den här gången, och att man då kommer köpa en del bilar, inte av ekonomiska skäl utan av politisk miljöskäl, som gör att det kanske kan bli hyfsad bilmarknad ändå. Men det är väldigt osäkert. Det kan ju bli ett totalstopp också i väntan på nästa generation elbilar och sådär. Nej, det är svårt. Jag tycker inte man ska. Jag tycker generellt så ska man inte jaga. Om man är osäker på aktier, då ska man liksom. Jag tycker det är okej. Okay. Och med dessa låga inflation och låga räntor, ännu lägre räntor, så tycker jag man kan ligga lite cash då. För att hålla på liksom med corporate bonds och sånt där, det känns liksom, eller företagsobligationer som det heter i Sverige, då är man ändå med i liksom börsen. Ja. Liksom.
Det är, och det är ändå företag. Där vi oroar oss för, ja, att effekterna, ja, ska komma lite, högre. Lite,
jag tycker
fastigheter
det känns,
då? Det är också svårt i Sverige.
Ja, fastigheter, alltså bostadsfastigheter tror jag ju, ska vi säga, om det gick att köpa ett bolag, det går inte att göra på börsen nu, men ett bolag som äger hyresrätter, det ser jag ju liksom inga problem med. Och tvärtom så är ju trenden kanske att man liksom kommer kunna öka hyrorna då. Det har ju visat sig att de här till och med som håller på ute i förorterna lyckas öka hyrorna. Det kanske man kan göra liksom på lång sikt även.
Alltså typ de här nya.
Ja, man renoverar, man liksom byter ut golv och kök och höjer hyran 50%.
Vi har ju skrivit en del om
det. Ja,
nu.
Det är lite, ja, det kan man ju liksom, det är lite väl kapitalistiskt, men det går ju bra liksom. Men däremot handel tycker jag liksom, jag som håller till i Kalmar en hel del. Det är alltså tomma lokaler på Storgatan där, och det är ändå en handelsstad. Så det där tror jag inte vi har sett alls fulla effekten av.
Vi lovade att vi skulle prata lite om H&M. Ja. Du, ett tag så tyckte du att den var köpvärd.
Ja, det tyckte jag, och den har ju fallit, så det borde vara ännu mer köpvärd. Och jag, det är ju svårt alltså, det är inte jag som är vd för H&M. Men jag är fortfarande, jag tror att de klarar det, men det måste ju till riktiga liksom, riktiga tag här att liksom, det som stör mig lite, det är att man ska öppna 400 butiker, och det liksom, finns ju inga länder där H&M växer längre, och jag tycker att det känns lite onödigt, även om de säger att ja, men det är nya marknader vi ska växa i, de ska inte öppna butiker i Stockholm direkt eller Sverige, så är det ändå lite, man kanske inte ska liksom öppna 400 butiker det här året. Det känns som att man har ett betydligt bättre förhandlingsläge nästa år när man ska liksom.
Men än så länge är aktien en fallande kniv. Nu fick vi nedjusteringar, ytterligare nedjusteringar av riktpriser,
och SEB sänkte under. Men nu steg det, aktien steg ju faktiskt trots att SEB som en stor spelare sänkte. Så det var ju lite intressant att säga då. Men jag skulle vilja veta hur mycket man kan spara på att ta bort de här 200 butikerna. Men klart, ska man öppna 400 så blir det ingen besparing. Jag skulle nog sagt att jag skulle vilja ha haft nolltillväxt i kanske till och med lite minustillväxt. Alltså netto neddragning i butik för att liksom ställa om till e-handel här. Och så kan man ju då gasa på om 2 år, för förhandlingsläget mot fastighetsägarna blir inte sämre om 2 år om du ska öppna en butik då, med tanke på att jag tror att e-handeln kommer skörda offer snabbare bland de här mindre butiksnätkedjorna. De kommer ju kasta in nycklarna snabbare än H&M, och då kommer det stå tomma fina lokaler där, och då behöver kanske inte H&M liksom gasa på nu.
Det är något som den brittiska detaljhandelskedjan Next, de har ju förhandlat ner sina hyror och lyckats.
Ja, och det ska Kappahl göra här, och H&M har liksom inte varit, har inte sagt att de ska förhandla om, men det antar jag att de vill förhandla om liksom hyrorna, för jag menar, intäkterna ändå ner per butik 8-9%, och har man, då borde ju hyran också minska 8-9% tycker man, om man är omsättningsbaserad hyra.
Det är inte färdigt. Är det en fallande kniv?
Nej, jag skulle liksom, ska jag ta ut så folk glömmer bort vad jag säger. Men säg på tre års sikt eller 4 års sikt, så då köper jag H&M idag på 118 eller vad det är. Det gör jag ju. faktiskt. Men för jag gillar, jag tycker Carl Johan Persson verkar liksom vara en bra person så där, men det har ju varit, de gjorde ju några strategiska misstag. De har nästan erkänt att de gasade ju på för länge. Det intäkten per butik vek ju och gick ju ner till noll och sen minus. Och de fortsatte ha det här 15% tillväxtmålet. Mm. Det är ju ganska kostsamt nu. De ligger ju fortfarande, om man tar den här lagersituationen som var liksom den stora grejen i senaste rapporten då, att laget ökar och nu är 35 miljarder och 17 miljarder. Mm, 17%.
Som fick aktien att gå ner ja, här i veckan.
Mm. Just det, 17% av omsättningen. Det där är ju en kvardröjande effekt av någon slags tidigare beslut om att växa med 10%. Mm. Så man har liksom köpt in vårkläder, för mycket vårkläder här. Och sen så har man då kvar lite
gamla
kläder. Så H&M
köper beroende på hur lång horisont man har helt enkelt.
Ja, på lång sikt är vi alla döda, men strax innan dess är det känt.
Strax innan dess så kanske man, kanske man kan göra av med en H&M. Vi lovade ju att prata om en kinesisk agent. Vad var det för någonting?
Ja, det var ju, vi skrev ju om det. Jag tyckte det var ett jättespännande resonemang som Anders Hägerstrand i vår tidning hade här om i veckan. Om att Christer Gardell då, det är ju inte officiellt, men det sägs från alla håll att han sålde ju då AB Volvo, Volvo-aktierna som han hade ägt i 10 år, sålde han till kinesiska Geely. Och han fick 190 spänn av oss, för han sålde den till 15% över kurs. Och nu är väl aktien nere i 100, den har liksom nere 25-30% från det här, 140 kanske eller något sånt. Sen så har då han använt de där pengarna till att köpa Autoliv-aktier, Ericsson-aktier och så äger han ABB också. Och alla de tre bolagen...
Svenska kronjuveler. Eller de göttigaste godisarna i påskägget.
Ja,
det
nu ska vi inte liksom överdriva. Ericsson gör ju ändå förlust på 30 miljarder.
Ja,
men och ABB...
Men tidigare populära godisar.
Ja, precis. Men framförallt så har de väl, och det är väl det som resonemanget är, Ericsson, ABB och Autoliv har väldigt intressant framtida teknik inom sina nischer då. Och Kina med den här eviga placeringshorisonten som vi brukar säga att de har, skulle då kunna vara intresserade av det här. Och då är liksom tanken från Anders Hägerstrand som han har pratat med folk att jaha, men då är det liksom Gardell inser det här, han köper de här bolagen och han ser en köpare om det liksom, om det inte går så bra eller det finns en potentiell tagare av som inte bryr sig så mycket om börskursen utan som ser till tekniken i bolagen, nämligen kineserna. Och det är jättesmart tänkt om man nu tänker så. Nu har ju Gardell förnekat det med en fas här, det förstår jag. För det är klart att det är inte kul att bli...
Det är inte så politiskt korrekt.
Det är inte så politiskt korrekt.
Särskilt att, i dessa dagar när det börjar bli okej med lite China-bashing.
När alla andra liksom är rädda för att kineserna ska ta över världen så skulle då Gardell sitta här och tjäna pengar på det. Det känns ju liksom... Det känns ju spännande. Men ja, som sagt, har det funnits en sån tanke, vilket inte jag har någon aning om, så dog väl den. Jag tror att det ska mycket till innan Gardell vågar sälja sina Autoliv-aktier till ett kinesiskt bolag. För då är det liksom en gång, ingen gång, två gånger, en gång, som det brukar heta.
En kinesisk gång. Ja, ja. Spännande.
Så, men det var en kul,
men håller du med om
vinkel?
Att sentimentet har vänt lite? Är det Donald Trump som har fått oss att vända blickarna mot Kina och ifrågasätta om de faktiskt beter sig helt schysst här på... Ja,
det har väl funnits liksom till och från det här med att de inte liksom de fick inte köpa några hamnar och lite det här industrispionage och sånt där. Men visst, nu är det på, det kan det vara Trump, men jag menar jag tycker det har varit ganska mycket mot Ryssland också. Alltså det stora som hände var ju att EU gick samman liksom tillsammans med USA och skickade ut massvis av ryska agenter till följd av det där.
Ja, det är en jättestor grej, absolut. Det tycker jag för mig är lite annorlunda. Kina har man ändå haft så här, om man har varit frihandelsvän och liberal, som man säger, nej, men det är okej. Det må vara en totalitär stat, men det är okej.
Nej, men så var det alltså det här, men det hette ju för, nu vet jag inte hur länge sedan det var, 5-7 år sedan det här att den kinesiska yuanen var kraftigt undervärderad, den är peggad mot dollarn och sådär, att den borde liksom revalveras med en massa procent. Det var liksom en jättestor grej för några år sedan. Sen så har den där varit borta i agendan.
Men de har ju släppt, just valutan har de ju släppt.
De släppte lite grann det, ja.
Man kan säga att de började med, det som en flerstegsraket, de började med handel, kom med i WTO i början av millennieskiftet och liksom handeln exploderade och blev nummer ett på handel. Och sen så nu börjar de öppna upp sin finansmarknad och försöker göra det här gradvis såklart. Har en lite mer flexibel valuta än vad man hade förut. Nästa steg är ju såklart politiskt. Och det märker man ju också att de är inne och petar i. Ja, men helt plötsligt framstår som den som pratar om frihandel. De bjuder in till samtal om Nordkorea som vi var inne på.
Ja, precis. Ja, de vill ju. De har ju en väldigt stark... De ökar sin militärbudget kraftigt. Och var det inte, nu i årets Davos var väl Trump med. Men var det inte förra året som liksom... Kineserna överraskade genom att åka dit och liksom hålla tal om hur världen...
Och tittar man på liksom de långa trenderna i världen så är det ju... när det var senaste begav sig under kalla kriget, då var det ju verkligen två stormakter mot varandra, USA och Ryssland. Och det var ju inte så trevligt på ett sätt, men det är lättare att hålla koll på. Mm. Det är betydligt mer komplicerat med ett...
Men du då, är du rädd för
politiskt läge? Nej, men jag tycker att, jag vet inte rädd, men jag tycker att man ska inte glömma bort att det faktiskt är en diktatur. Alltså för mig är det väldigt viktigt i sammanhanget. Sen är det klart att de... Ja, det är bra med frihandel och sådär, men inte på vilka villkor som helst. Så jag tycker att det vore rimligare om man ska ändå veta varför det är så billigt att köpa från Kina. Mm. Vi har massa grejer om lagstiftning, om kemikalier och vi har...
Ja, men det där kommer vad det gäller miljö så tar väl de det liksom minst lika seriöst
mer
som...
Mer och mer, ja. Mer och mer, men inte från början.
Så nej, men nu men för visst. Tiden tror jag de gör det på riktigt.
Men, och för det blir komplicerat för oss konsumenter att rösta. Eller vi verkar inte vilja rösta med fötterna. Nej. Och välja bort sånt som är...
Nej, det ska bli spännande. Men jag tycker liksom, min vattendelare var lite... Jag har inte varit... Det är klart, men den här affären när Geely köpte först aktierna jag blev Volvo och sen Daimler. Och då är det liksom... Det kan ju vara... Det där är ju aktier som aldrig kommer komma tillbaka till marknaden igen. Jag vet inte, jag har inte sett något kinesiskt bolag som liksom har sålt en sån aktiepost. Och det är lite... Och de betalar liksom priser som inte vi i västvärlden gör. Och vi har väl samma liksom... Det finns ju en kassaflödesvärderingsmodell som man kan använda och de liksom går utanför den. Och då finns det ju en anledning till att man är beredd att betala mer. Mm. Och det är ju för att man ser något politiskt värde helt enkelt.
Ja, det är så, och sen har en längre horisont kanske.
Ja, eller? Kanske. Men det kanske, tror jag inte. Men det är mer det politiska. Det är någon politisk. Det finns en option där som liksom inte värderas av västvärlden. Som värderas. Men jag är inte super, men vi får väl se här. Det är jättespännande, men om vi får podda i 10-20 år till så kan vi ju liksom se om vi hade
rätt. Bra, jag ska i alla fall påminna dig om 3 år om det där med H&M. Det blir jättebra.
Ja.
Men på lite närmare sikt då så kan vi blicka framåt en efter påskvecka då.
Som är superlugn, är det inte det?
Ja, egentligen så är det stilla veckan är ju det innan påsken.
Ja, men på börsen är det stilla veckan efter.
På börsen är det stilla veckan efter. Det kommer lite konjunkturstatistik i form av inköpschefsindex återigen då.
Just det.
Det kommer, vad kommer mer?
Flygdata.
Flygdata från Norwegian.
Och de har ju gjort, tog ju in här, vad var det, nästan 2 miljarder kronor i en nyemission. Det där tror jag kan gynna SAS lite om vi ska liksom, att Norwegian är så pressad att Norwegian är inte den prisledare eller den prissänkarbolag som det kanske har varit. Alltså det kostar på även för dem.
Och SAS kommer sina flygsiffror ytterligare veckan efter det. Ja. Mm. Men, och sen så kommer det också lite inflationsstatistik från euroområdet. Det blir intressant. Och kanske den viktigaste siffran då. I den veckan när vi har många har påskledigt i Sverige är sysselsättningsstatistik i USA.
Jag tror du skulle säga allsvenskans första omgång. Men
det inte. Också.
Ja.
Det kanske, men vad var det? Sysselsättningsstatistik i USA. Ja. Och den blir intressant. Det är ändå...
Det är det som den nya Fed-chefen också... Det är det som avgör om det blir
Fed alltid vill titta på.
Det är det som avgör om det blir 2, 3 eller 4 räntehöjningar här.
Ja, precis. Mm. Så är det.
Bra. Ska vi önska våra lyssnare en glad påsk också?
Det tycker jag. Glad påsk.
Glad påsk allihopa. Kul att ni lyssnade på veckans avsnitt av Analyspodden. Och nu när ni är långlediga kan ni även lyssna på våra andra poddar som Digitalpodden, Makropodden och podden Förnuft och känsla. Ha en skön helg allihopa, så hörs vi veckan efter påsk.
Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångsslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6% efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på lendify.se.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.